Välkommen till dagens debatt. En statlig utredning i Sverige visar att det förekommit grava oegentligheter när det gäller internationella adoptioner. Nu föreslår regeringens utredare att internationell adoption ska förbjudas i Sverige och att staten ska be om ursäkt till adopterade och deras föräldrar. I Finland avvaktar man med en utredning trots att föreningen Vuxna internationellt adopterade i Finland redan tidigare bett social- och hälsovårdsministeriet om en utredning. Finns det en orsak till en utredning också här? Det ska vi diskutera tillsammans med Mulukken Cederborg som är medlem i föreningen Vuxna internationellt adopterade i Finland. Välkommen! Hallå?
Ursäkta, nu hör jag.
Är du med Mulukken Cederborg?
Tack, det var lite tekniska utmaningar. Tack.
Välkommen med i slaget. Vi har också med oss Marika Elmeranta som är adoptionskoordinator på Interpedia. Välkommen.
Tack.
Och vi har också med oss Irene Pärssinen-Hentula som är ordförande för adoptionsnämnden i Finland. Välkommen.
Tack. Och tack för inbjudan.
Välkommen med. Och Hanna Wallensten som är psykolog som fördjupat sig i ämnet adoptioner och också skrivit förordet i den svenska utredningen. Du är med oss från Sverige. Välkommen med, Hanna.
Tack så mycket.
Men om vi börjar där, den svenska utredningen, den visar på att i vissa fall har det är väldigt grova övertramp som har hänt i vissa adoptioner. Kan du berätta lite om det här, Hanna Wallensten?
Ja, absolut. Jag ska vara tydlig med att jag har skrivit förordet till utredningen, men jag skrev det utan att ha läst utredningen. Jag blev tillfrågad eftersom de ville ha en adopterad röst. Och den kommer fram till det som många av oss som har adopterats har tyckt oss veta väldigt länge, nämligen att det är många saker som har gått olagligt och oegentligt till. Att det har förekommit alla möjliga typer av förfalskningar av identiteter, att första föräldrar inte har blivit korrekt informerade, att det har gjorts adoptioner utan tydligt samtycke, men även rena fall av barnhandel där föräldrar har lurats att lämna ifrån sig barnen eller man helt enkelt har tagit barn ifrån föräldrar. Så det var ju den ena delen av utredningens uppdrag var att undersöka, har det förekommit oegentligheter i samband med internationella adoptioner till Sverige? Och den andra delen handlade om att titta på stöd, vilket stöd ska erbjudas till de som har berörts av adoptioner.
Precis. Men om jag vänder mig till våra inhemska gäster då, hur reagerar ni på det här? Mulukken Cederborg, du har varit med i Vuxna internationellt adopterade i Finland i den föreningen. Ni har bett om en utredning här också. Hur känner du inför den svenska utredningen som nu har blivit presenterad?
Det är ju skönt att den här utredningen egentligen har fått i lugn och ro göras klart. Och det är där, och den är väldigt omfattande med 1500 sidor. Och det, där, och det ger kanske också en viss kraft i ryggen och starka argument för en utredning ska också göras även i Finland. Vi har då gjort en skrivelse redan 2021 till social- och hälsovårdsministeriet där vi helt enkelt också ville att man skulle undersöka om hur adoptionsprocessen i Finland har skött sedan den egentligen officiellt påbörjade 1985 när adoptionslagen trädde i kraft. Och det där, det som är kanske så där en viss besvikelse som vi har upplevt under de här åren är Finlands flathet kring den här frågan. Och den här, en viss självgodhet till en viss grad också att man syftar på att vi har haft så få adopterade. Vi har 5000 jämförelse med Danmark och Norge som också har gjort utredning. De har 20 000 och Sverige har 60. Men 5000, ja, det är en liten liksom mängd. Men det skulle också kanske finnas ett skäl bara att konstatera då i så fall att man inte kanske har gjort något fel i den här processen då. Mm. Så att det liksom, sen är det också det här med mänskliga rättigheter och etiska frågor av historiska skäl har inte varit så viktigt för Finland. Och det genomsyrar också i den här frågan. För det är också om etiska frågor om att som att med det här med rätt barn för den rätta orsaken, för den rätta personen och på rätt sätt. Och som utredningen i Sverige har visat, så har det kommit stora oegentligheter kring korruption och stulna barn.
Erina Persinen, du är ordförande för adoptionsnämnden, som är liksom den nämnd som övervakar adoptioner i Finland, lyder under Valvira, övervakande myndighet. Vad säger du till det som Mulukken Cederborg säger? Borde vi göra en utredning i Finland också, eller är omständigheterna så annorlunda här att det inte behövs?
Jag är på samma åsikt som Mulukken. Allt det här information som vi har fått, den beskriver en så lång historia av internationella adoptioner och så bred experience med olika länderna, och de har fått så allvarliga resultat om olagligheter och problem i strukturerna, problem i finansieringssystemet, hela strukturen, hur den har påverkat också arbete och myndigheternas roll också har varit sådant att man har, jag tror att vi har den samma behov här i Finland. Det är sant, man kan säga att vi har inte likadan situation. Det, allt som man kan läsa nu på den här rapporten är inte så. Man kan säga att precis den här har vi haft också i Finland. Vi har arbetat med mindre antal länderna. Vi har arbetat i en olik system, därför att vi har haft laget för att stödja arbetet lite bättre kanske. Vi har inte haft privata adoptioner till samma nummer som de har i Sverige. Och jag tror att det finns också oligheter. Men jag är helt och hållet på samma åsikt. Och adoptionsnämnden och de medlemmar i adoptionsnämnden har sagt att de alla och vi är alla positivt att samarbeta om en sån Finland. Och det är bara att adoptionsnämnden är inte den som bestämmer den här frågan.
Det är ett politiskt beslut i så fall, eller hur? Det är ministeriet
beslut,
som ska...
Den här social- och hälsovårdsministeriets beslut behövs. Jo.
Marika Elmeranta, då som adoptionskoordinator på Interpedia. Ni förmedlar fortfarande de här internationella adoptionerna. Rädda Barnen la ner den verksamheten. Jag tar inte emot nya familjer sen slutet på förra året. Det är för att helt enkelt, det finns inte så stor efterfrågan helt enkelt. Men Marika Elmeranta, adoptionscentrum i Sverige har oroat sig nu och säger att om man stoppar adoptionerna så innebär det att barn som behöver familj blir utan familj. Hur ser du på det här?
För det första så jag håller med Mulukken och Irene med det här att det skulle säkert vara bra att göra en utredning också här i Finland, för att då skulle man kunna, som Mulukken sa, att vara säker på det att det kanske har inte hänt likadana oegentligheter här i Finland, eller om det har hänt så att man får stöd för dem som det har eller som har träffat med dem. Redan nu så jobbar vi individuellt med adopterade som vill söka sin bakgrund eller misstänker att det är något fel på deras bakgrund, för att mängderna speciellt före 85 har varit ganska det har varit ganska få adoptioner. Så Men jag håller med Adoptionscentrum med det att fortfarande finns det behov att få familjer till vissa barn i vissa länder. Det är många länder som har slutat i internationella adoptioner för att de har inte haft behov eller de har minskat betydligt mycket adoptioner i de länderna. Men det är fortfarande barn som hamnar att bo resten av sitt liv i barnhem och har inget planerat framtid efter det. Och de barn som inte kan placeras tillbaka till deras biologiska familjer som våra kontaktländer jobbar otroligt mycket nu för tiden för och kan inte hitta inhemsk adoptivfamilj inom land som också har gått otroligt mycket framåt på senaste 10 år speciellt. Så de barn fortfarande kan få nytta av internationell adoption. Men det måste vara reglerat, det måste vara bra strukturer. Och det tycker jag att vi har med våra samarbetsländer nu för tiden.
Hanna Wallensten, när du hör då på de här finländska rösterna, hur tänker du kring det? Kan vi tro att vi har så mycket bättre system här i Finland? Eller hur ser du på saken? Tycker du att vi borde göra en utredning?
Jag tänker att det finns en otrolig poäng med att just tillsätta en oberoende utredning som får göra en ordentlig granskning. Eftersom annars blir vi liksom hänvisade till en massa gissningar och någon sorts anekdotisk bevisföring. Det här barnet hade det si och den här personen hade det så. Mm. Så jag tycker att det är en enorm styrka att den här utredningen, den svenska utredningen, fick tillräckligt med tid för att kunna dyka ner ordentligt, gå till botten med olika sökningar i olika arkiv. Och att de nu presenterar ett så omfattande slutbetänkande, nästan 1600 sidor, med väl underbyggda exempel och beskrivningar av hur processerna har gått till, vad som har gått fel, där en stor del av problemen verkar ligga i att alla har haft tillit till att någon annan har bättre koll och att det har varit lite otydligt formulerat. Och jag vet inte alls hur ni har formulerat i Finland, men det blir tydligt att eftersom det är flera stater inblandade så kan det ju också handla om att även om ni kanske har ett bättre system i Finland så är det ju fortfarande landet som ni adopterar ifrån. Vad är det för länder? Är det länder där det finns stor fattigdom, korruption, diktaturer, där idén om adoption inte är så etablerat så att människor inte riktigt förstår vad som händer? Det den svenska utredningen kommer fram till det är att för att vi i Sverige skulle kunna göra adoptioner tillräckligt säkra, så att vi verkligen är säkra på att de är rättssäkra och att barnets bästa kommer först. Det skulle kosta så mycket. Så att frågan är om det skulle vara värt det. I fjol adopterades 54 barn till Sverige. Och ska alla adoptioner då vara helt säkra och vi ska vara säkra på att det inte sker kränkningar av barns rättigheter, ja, då skulle vi behöva liksom strukturera om på ett sätt som skulle vara väldigt kostsamt.
Så alltså systemet är inte vattentätt idag heller, anser du?
Nej. Absolut inte. Och jag tycker att det är värt att titta i den här utredningen. Den är ju väldigt omfattande, men man kan bara bläddra lite och läsa hur de beskriver hur det har gått till. För det är det de har verkligen trängt igenom. Hur har självaste processerna sett ut? Och då blir det tydligt hur komplext det är att få till stånd en rättssäker internationell adoption.
Mm. Precis. Mulluken Cederborg, hur reagerar du på det här som Hanna Wallensten säger?
Jag håller helt med Hanna och hennes resonemang gällande utredningen. Och det kan ju faktiskt hända att Finland har gjort på annat sätt och kanske på det sättet också har inte fall i alla de där fallgroparna som finns. Men jag tänker också på blivande adoptivföräldrar och jag har också hållit kurser i många, många år för blivande adoptivföräldrar och de sista åren så kändes det inte heller så vad heter det, motiverat för mig att stå där och hålla de här kurserna, för att jag, det här med etiska frågor blev som på något sätt så, så tydligt för mig att jag kan inte gå i bräschen för att allt går rätt till, även som utbildare inom de här frågorna. Så att jag tycker faktiskt att våra riksdagsledamöter måste ta tag i det här. Redan bara att man är själv adopterad och måste hela tiden lyfta fram sådana här frågor. Det är ganska jobbigt. Det är inte alla som orkar göra det. Och sen tycker jag också att det här det har gjorts också utredning. Eller det har sagts att efter vi hade skickat den här skrivelsen så gjorde man en, så att säga, hur gör de andra länderna? Och det var det som gjordes från Finlands del. Att det är ganska sådär frapperande ändå att när man ser land efter land kommer till samma slutsats. Och ändå ska man vänta och se och fundera, begrunda. Är det någonting som vi ska ta i det? Och sen så hoppas man att det ska som falla i glömska. Och jag tycker också att för adoption, internationell adoptions framtid, så är det här utredningen jätteviktig. Att även, är det möjligt att den kan fortsätta eller är det inte möjligt? Och det är inte att peka finger på människor som har gjort det här med välvilja och allt sånt, utan det är själva helheten, alltså processen. Och sen också den här rätten som vuxen adopterad har rätt att kunna efterhand gå och se, stämmer det här dokumentet om mig? Kan jag söka upp min bakgrund? Och vi har också skrivit i den här skrivelsen att vi skulle vilja att Finland skulle ge tillräckligt resurser för postadoptionstjänster för adopterade. För att det är många av oss som, det finns också statistik på det, som lider av psykisk ohälsa. Och det finns stor forskning på det, att sådana tjänster finns inte som är lämpade för den här målgruppen. Och sen också som svenska utredningen har kommit fram med det här med att adopterade ska också kunna söka finansiellt bidrag. Alltså det har vi också skrivit i den här skrivelsen. För att alla har inte möjligheter att ekonomiskt själv göra sådana här återresor. Och det här. Men den här svaret vi fick på det här, det var ju som, det var så urvattnat och så, alltså det var inte som vi hade förväntat oss. Men att sen hade det tagit då 3 år tills den här svenska utredningen har kommit. Och jag vill ju också i någon form, om det är möjligt, att adoption ska fortgå. Men det måste alltid vara i barnets liksom främsta, för barnets bästa. Inte vad marknaden säger eller att det finns föräldrar som är föräldralösa. Och jag tror inte alltid heller på det här med institution, att det är dåligt för barn. För att vad har Finland då? Vi har ett av Europas största antal barn som bor på institution i Finland. Så vad händer med dessa barn då? Att är det inte kanske dags att försöka ta tag i det utmaningen och se vad kan vi göra för våra inhemska barn? Och sen tänker jag också, är det etiskt försvarsbart att flytta ett barn från en annan sida av världen till och plantera in den till en helt annan kontext? Det finns massa olika saker här, och jag tycker också att kan man också öppna upp för inhemsk adoption, att man ska också kunna säkerställa för inhemsk adoption att det finns också barn i Finland som skulle behöva den här tryggheten och att inte behöva växa upp på dessa institutioner som vi tyvärr har allt för många i Finland.
Hanna Wallensten, i Sverige diskuterades inte de här problemen heller. Det var egentligen 2001 bland journalisten Patrik Lundberg på DN som började gräva i det här och hitta just de här fallen där barn blivit bortrövade. För biologiska föräldrarna kan tro att barnet är dött och sen dyker det upp 30-40 år senare i Sverige. Hanna Wallensten, så här är det. Och det som Mulukens Cederborg säger, om talar om rötter och att flytta ett barn transaktioner. Hur kommenterar du det här som psykolog och själv också adopterad från utlandet?
Ja, jag kan bara instämma. Det finns ganska, alltså just det här med att genomföra en adoption, det är verkligen komplext. Jag tror att vi har länge haft en idé, en föreställning i det svenska samhället i alla fall, av att adoption är någonting gott och liksom ensidigt gott och ganska okomplicerat, medan det i själva verket är någonting väldigt komplext. Och som det nu visar sig, först då i den här artikelserien och flera också fina dokumentärer som gjordes på SVT och Sveriges Radio, att det kan ha gått direkt smutsigt till. Mm. Men även när det inte gör det, så ska vi ju komma ihåg att det faktum att ett barn har föräldrar som inte kan ta hand om det och därför blir lämnat av någon anledning, det är ju ett tidigt trauma i sig. Det blir ett tidigt anknytningsbrott som sen då följs kanske av flera liksom kortare, kanske bor i ett fosterhem eller på någon barnhem eller någonting, och sen plötsligt då lyfts upp med, lämnar allt som är bekant för att hamna i ett helt annat sammanhang där det förväntas knyta an till nya föräldrar, ny miljö. Och så ska det lära sig, utöver att lära sig språk och sociala koder och äta annan mat och så vidare, så ska det kanske dessutom gå runt med ett utseendemässigt och erfarenhetsmässigt stor olikhet från normen och andra jämnåriga. Möta rasism kanske. Och i detta försöka förhandla identitetsfrågor, försöka förstå vem är jag, var kommer jag ifrån. Om jag då dessutom inte har tillgång till papper som tydligt visar var har jag mina rötter, så blir det väldigt utelämnad åt andras gissningar och så vidare. Sen har vi också det faktum att idag kan våra biologiska släktingar hitta oss. Mm. Via olika sociala medier och DNA-tester och annat. Så plötsligt kanske jag blir kontaktad av mina biologiska släktingar. Eller att jag själv får kontakt med dem. Och om jag får kontakt med dem, hur ska jag då hantera de relationerna? Det finns otroligt många aspekter. Och sen då att kanske upptäcka att nej, ingenting av det jag har vuxit upp i tron att det var stämmer. Så att det är så oerhört komplext. Och jag tänker att den här utredningen har ju satt fingret på det, och jag tror faktiskt att vi står inför ett paradigmskifte. Vi kommer inte i Sverige längre att kunna betrakta internationella adoptionen som någonting enbart okomplicerat och enkelt, och det tycker jag är viktigt, för det blir ett erkännande, och den här utredningen är en lättnad för många av oss som har sett det här länge och väl, men som kanske ibland har blivit lite förminskade och att bekymren har blivit lite förringade och mer fått höra att du är väl ändå glad att du har fått komma hit. Och
en tacksamhet där då?
Det utesluter inte det andra. Ja,
man ska vara tacksam.
Tacksamhetsskuld. Mm. Ja. Och det ena utesluter inte det andra, men jag brukar säga så här, ja, jag är jättetacksam att jag befinner mig här och nu och har det bra på så många sätt. Är inte du också tacksam att du befinner dig här nu och har det bra på så många sätt? Det är klart att vi kan vara tacksamma, men det betyder inte att vi ska kränka mänskliga rättigheter för det.
Irene Persson-Hentulo, har vi varit lite naiva då, eller har vi inte tagit tag i det här? Det handlar inte bara om rättssäkerhet utan också om anknytning och trauma, säger Hanna Wallensten. Håller du med?
Mm. Jo, helt och hållet, och jag tror att det är en väldigt, väldigt viktig princip som måste alltid vara med i adoptionsverksamhet, är den där subsidiaritetsprincipen. Den internationella adoptionen bör alltid vara den sista och endast den sista möjlighet för barnen, alltså alla andra möjligheter att stödja barnen och familjen borde tas innan man tar den här option. Och jag tror att allt det här som vi diskuterar nu är utredningar har den här möjlighet att lära oss den här riskmedvetenhet som vi behöver i hela adoptionsprocessen, och att måste tänka om, är de här strukturer tillräckliga eller inte. Men jag är lite bekymrad att om man bara säger att ja, vi kan inte ha internationella adoptioner alls. Mm. Det kan också vara väldigt kortsiktigt, därför att vi behöver någon system som tar hand om den här frågan, behöver den här barnen eller behöver den här barnen inte internationella adoptioner? Och det är för den här skull vi behöver en system. Men jag är helt och hållet med att vi behöver att ha en utredning, och vi behöver att lära på den information som kommer från olika ländernas utredningar. Det är inte, och andra utredningar kan ge viktig information, och vi är med i en internationella system där allt det här information måste tas också här i Finland när vi tänker på vilken är väget till framtiden. Alla det här som ni diskuterar om psykologiska, vad det innebär för barnet och vad det innebär för hela livet. Det är inte bara den adoptionstid, utan hela livet. Och två generationer och tre generationer också är sånt som vi måste tas på allvar och att förstå att vi behöver adoptionsspecifika stöd, och jag tror att i Finland vi har ju några adoptionsspecifika service, men på samma tid jag hör den här åsikterna, men de är så få, adoptivbarn är så få, att det behövs inte ta så allvar den här frågan om resursen. Jag är på andra åsikten. Jag tror att just nu den mest viktigaste sak är att vi behöver mera resurser, vi behöver straktare strukturer också i adoptionsverksamhet.
Marika Elmeranta, du som jobbar med de här internationella adoptionerna, hur är det att höra det här? Det låter ju smärtsamt. Är det ändå en positiv sak med internationella adoptioner, eller hur ska vi ställa oss till det här?
No, förstås, det här har inte varit alls lätt att läsa. Jag har inte haft tid att läsa hela rapporten ännu, men många saker är förstås bekanta. Och det som har hänt tidigare i adoptionsvärlden, så jag förstår att vi har lärt mycket redan. Men förstås, det är fortfarande mycket som man kan utveckla. Men det som inte hörs i den här diskussionen, och jag förstår helt och hållet vad Mulyken säger och håller med, allt vad hon säger, att man behöver mer stöd och att är det alltid barnets bästa att bli skickat till andra sidan av världen, och speciellt sådana här länder som Finland som har relativt mycket rasism och man måste varje dag möta de här frågorna. Så barnets bästa är så otroligt svår koncept att vem är det som definierar den? Men jag har också träffat de där ungdomar eller vuxna som har vuxit på de här barnhemmen överallt i världen, som har inte önskat någonting annat än att ha en egen familj. Och när de har blivit skickat ut i princip från barnhemmen, de har ju ingen och ingenstans att gå. Det finns inget stödsystem. Och det är också smärtsamt att höra. Så jag tycker att internationell adoption är väldigt marginal fenomen, men fortfarande det finns några barn som skulle kunna få nytta av det. Och jag tycker att det är inte någonting som hindrar de här länderna att utveckla sina egna barnskyddsprocesser. Tvärtom, jag tycker att det är det som vi har gjort alla de här åren, att de har fått starkare inhemsk adoption, starkare familjestödsystem, och de barnen som nu för tiden behöver internationell adoption, det är en väldigt marginal grupp, men den finns fortfarande. Men att vem definierar att vad är bästa för barnet att växa, jag håller inte med det att växa upp i barnhemmet är någons bästa. De är ju förfärliga ställen, största delen av barnhemmen som jag har personligen besökt. Det är inte ett plats till någon människa, och speciellt inte för ett barn.
Men oberoende då om man är adopterad då idag då, det har ju inte varit så vanligt kanske att man har pratat om det, eller att man i alla fall pratat om problem eller trauman, anknytningsproblem. Är det sånt man diskuterar idag när man går i adoptionsrådgivning? Sen kan man få stöd efteråt av Interpedia till exempel. Diskuterar vi det här idag och är medvetna om att de här barnen har blivit övergivna? Att det har flyttats.
Absolut. Det är också en del som har utvecklat sig enormt under de här åren. Att jag tror, som någon sa, att det har varit lite blåöghet i början. Att man bara adopterar småbarn hit och de börjar att må bra genast när de kommer till en familj. Det är nog helt sån här overklig romantiserad bild. Men det är det som man gör nu för tiden. Man pratar ju väldigt mycket. Och största delen av barnen som adopteras nu för tiden har svåra bakgrund, fysiska speciella behov. Så föräldrarna går igenom väldigt många sådana här förberedelser och diskussioner gällande trauma och gällande rasism och gällande fysiska avvikelser och hur man kan stödja barnet. Men förstås kan vi göra ännu bättre. Men där är enorm skillnad även då i början av 2000-talet när, hur man pratade om de här sakerna. Eller kanske då pratar man inte så väldigt mycket om de här sakerna. Så jag hoppas att nu för tiden föräldrarna är också mer beredda att stödja sina barn. Men det visar sig förstås inom de här åren att hur har vi lyckats.
Mulukka Cederborg, hur anser du? Fanns det stöd då när du växte upp för din familj? Hur ser du på saken idag?
Det har nog ändrats jättemycket. Att jag kom ju själv 85 som sexåring och det där. Och på något sätt så hade det gått helt bra för mig. Jag tror att jag var så pass gammal som då jag kom. Och det där och den här matchningen som man kallar det inom adoptionsvärlden. Att man helt enkelt kommer till föräldrar som ger det behov man själv har. Så det har också varit jätteviktigt och jättebra för mig, men det har alltid varit så där viktigt för mig att ändå lyfta fram frågor kring adoption, även om kanske det har, jag har själv mått bra och så här, men när vi träffas och träffar andra vuxna adopterade så det finns jättestor psykisk ohälsa och det är någonting som man inte kan längre frångå att det är så. Och det finns i olika livskeden, men det finns nästan i de flesta fall i någon form. Och det är sånt som man ogärna pratar med föräldrarna om. För det finns en lojalitetskonflikt i det här. Och det här med tacksamhetsskulden. Och sen att man kanske har olika syn på hur man ska vara som person. Och allt den här genetiska arvet som man ändå bär med sig från sina biologiska föräldrar. Så den kanske inte alltid matchar ihop med den adopterade föräldern, eller vad ska jag säga, adoptivförälderns syn på hur man ska vara som person och allt sånt här. Så att det finns också, jag märker också kring när vi skulle samla ihop namnen till den här skrivelsen så var det många som tvekade och sa att nej, att vi kan egentligen inte, fast de skulle egentligen vilja göra det för att de vill inte väcka obehag hos adoptivföräldrarna. Så det finns också sådana saker som jag upplever att om man faktiskt åtar sig någon annans barn till sitt eget, då måste man vara också insatt i sådana här frågor om etiska frågor, om rasism och alltid vara på rätt sida av den, inte på en annan sida, ingen gråzon i sådana här frågor.
Hanna Wallensten, som psykolog då, hur reagerar du på det som Mulukka Cederborg säger?
Ja, jag håller verkligen med helt och hållet. Jag tycker det finns, det är så viktigt att komma ihåg att adoption inte är något som upphör för att jag fyller 18. Det är inte som att jag slutar vara adopterad, utan det är ett tillstånd som jag kommer att ha hela livet. Vilket gör att vi vet ju faktiskt otroligt lite om hur det är för personer som adopterats internationellt att åldras till exempel. Vi vet inte det. Så det här med att det är extremt viktigt att föräldrar får bra stöd och hjälp, och i Sverige kan vi se att det har blivit mycket bättre. Föräldrar som adopterar idag vet och förstår mycket mer än vad de gjorde tidigare, och vi har fått en helt annan syn på barn. Apropå hur vi vet vad som är barnets bästa, vi har en FN-konvention om barns rättigheter och där har vi ju liksom gemensamt kommit fram till vad barn behöver och vad som är barns bästa. Att det är bra för barn att få växa upp i en miljö som är så lik den som de är födda in i.
Säger du att internationell adoption inte är bra i något fall?
Nej, jag tänker att det som den här utredningen har tittat på, det är ju egentligen inte huruvida internationell adoption är bra eller inte. Den har tittat på vad gör vi förekommer det oegentligheter, vad får de för konsekvenser? Och de har kommit fram till att det förekommer så pass mycket oegentligheter så att vi måste tala om att människors rättigheter, mänskliga rättigheter, har blivit kränkta. Och om vi inte kan säkerställa att det går rättssäkert till, att barnets bästa kommer i första hand, att subsidiaritetsprincipen verkligen har hjälpt, om vi inte kan säkerställa det juridiskt, då kan vi inte heller hålla på med, eller ska vi inte hålla på med internationella adoptioner. Så det beror liksom alldeles på vad vi har för förutsättningar. Så det är varken ja eller nej på den frågan på det viset. Men jag tänker att det är också för att vi ska kunna då, om vi då säkerställer att det går rätt till, så måste vi också ha en mycket högre kompetens än vad vi har i Sverige idag kring hur det blir för de som har adopterat, så att vården, skolan, alla kan, omsorgssystemet kan möta upp de som har adopterats. Så att vi slipper, för som det är nu så har vi så fruktansvärt förhöjd risk för psykisk ohälsa, framförallt självskador och suicid. Mm. Vi är många som har förlorat någon.
Och, ja, vi har kanske inte diskuterat det så mycket. Hur ofta ser man en rubrik om självskadebeteende bland adopterade? Eller för, jag vet att det finns forskning, men den verkar vara ganska sparsam. Stämmer det, Hanna?
Det finns faktiskt ganska mycket forskning vid det här laget, men den är liksom på demografisk nivå. Det kom flera stora studier tidigt 00-tal. Och sen så har det kommit studier nu, bara de senaste åren här i Sverige, som på nytt visar att de här överriskerna finns. Det intressanta är att i Sverige har man inte gått vidare med det. Man liksom inte agerat på, oj hjälp, nu kommer de här resultaten. Nu måste vi tillsätta liksom, vi måste lägga in det här i våra utbildningar eller ordna något specialistcentrum eller så. Nu föreslår ju den här utredningen att det ska tillsättas ett resurscentrum som ska kunna samla och sprida den här typen av kunskap och utbilda och också ge direkt stöd till de som har adopterats och de som berörs av adoption.
Irene Persinen-Hentula, är det bra ett resurscenter att man tar tag i de här frågorna? Vad säger de om Sveriges väg nu, den väg de verkar gå?
Jo, jag tror att den är kanske en av de viktigaste resultat att ni har tagit de här frågor upp och tänker på vad för slags specialiserad service man behöver. Och den här adoptionsresurscentret är en tänkande som man har diskuterat också i andra länderna. Och vi stämmer också här i Finland att det är väldigt svårt. När vi har ett land där adoptionerna är så få och professionella i skolor och i hälsovård och i socialvård inte känner till adoptionsfrågor. Mm-hmm. Och centralisering av adoptionsrådgivning i Finland har varit väldigt, väldigt viktigt. Och vi har det där och jag tror att vi måste kontinuera med det där. Det är en bra struktur, men ännu behöver vi starkare stöd och en resurscenter tänkande är också någonting som vi borde ha i Finland.
Marika Elmar, att riktigt kort tiden springer ifrån oss här. Vad säger du om, som Irene Persinen-Hentula säger, behöver vi ta tag i det här? Nu funkar det som det ska? Är det att fortsätta som tidigare eller behöver vi göra någonting här också?
No, jag håller med både Irene och Mulluken att absolut vi behöver mer resurser för att stödja adopterade och dessa specialiserade enheter som ska kunna, och terapeuter, men också finansiellt stöd. Som Mulluken sa, många ungdomar som vi träffar och kommer till tjänster efter adoption som är gratis i Finland, som finns, som är ganska stor skillnad mellan andra eller många länder, att vi har haft så länge den här traditionen av av service efter adoption, men den är absolut inte tillräcklig. Och sen just den här finansiella aspekten, att om du är ung och studerar eller har låg inkomst eller till och med har några mentala svårigheter, så man behöver också finansiellt stöd att kunna göra de här återresor eller få terapeutisk stöd. Och det måste vi absolut fokusera på, och därför önskar jag också att man gör en utredning här i Finland, så att man kanske eventuellt skulle kunna få bättre service för de som blir adopterade. Men att, ja.
Mulken Cederborg, er förening nästan vilar, den ligger i träden nu. Ni gav nästan upp hoppet, men har ni fått nytt hopp nu att någonting rör på sig?
Ja, och det är ju tack vare den svenska utredningen. Och nu ska vi igen försöka ta tag i det och skriva en ny skrivelse med uppdaterad uppgifter och hänvisningar till de andra ländernas slutsatser. Och sen att vi helt enkelt vill att man ska vara transparent med den här, och den ska vara oberoende, och att man gärna tittar på hur andra länder har gjort den också. För det finns ju jättefina exempel nu, eftersom vi är då sist, en av de sista då i Västeuropa som gör den här utredningen. Och jag måste säga också av min liksom privata, liksom, jag har alltid haft bra relation till adoptionsvärlden, att det är inte det, och det där, det är inte ingen hämnd eller så, utan det är bara det att jag vill att det ska vara transparent, och att det är någonting som alla kan vara liksom nöjda över, och konstatera att den här utredningen är jätteviktig, och den är framförallt viktig för oss vuxna adopterade, för att det är också en upprättelse och kanske också en möjlighet att söka upp sina rötter på ett mera tillgängligt sätt. Och det här finansiella stödet, det behövs. Så nu hoppas jag faktiskt att våra ledamöter från alla politiska partier faktiskt har tagit det här nu, och inte låta det igen samlas i någon skrivbordslåda för 3 år framåt.
Hanna Wallensten, riktigt kort. Riktigt kort. Den här svenska utredningen, det här är ju liksom, det är ett förslag. Vad tror du händer nu i Sverige?
Ja, jag hoppas att det blir en fortsatt diskussion, att människor tar in vad som faktiskt står i utredningen. Sen ska detaljerna utarbetas, den går på remiss, och det finns en ambition, säger regeringen, att hantera det här så skyndsamt som möjligt. Jag hoppas att vi kommer att se ett resurscentrum i Sverige, att vi kommer att se att vi får en ursäkt, ett erkännande, upprättelse, att vi tittar över hur kan kompensation se ut, vilken typ av stöd, eventuella finansiella lösningar. DNA-center, jag tycker det vore jätteintressant att upprätta någon form av DNA-bank, gärna i samarbete med fler länder. Och jag tänker nu när vi samtalar idag, att när ni nu påtalar just det här med att det är få som finns som har adopterats internationellt i Finland, det finns säkert delar i det här som vi skulle kunna samverka kring i våra nordiska länder.
Jättebra.
Tack så mycket, Hanna Wallensten. Tack Irene Persinen-Hentula, tack Marika Elmeranta, tack Mulken Cederborg, tack för att ni deltog i dagens debatt. Jag heter Mikaela Löv, tack till våra lyssnare.